Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Seven Signs of Ethical Collapse av Marianne M. Jennings är en fackbok om affärsetik, bolagsstyrning och de varningsmönster som ofta föregår stora företagsskandaler. Boken utgår från en enkel men krävande tanke att moraliska sammanbrott sällan uppstår plötsligt. De byggs istället upp genom en företagskultur där press, tystnad, svag kontroll och självbedrägeri gradvis blir normala. Jennings, som har arbetat med juridik och etik i näringslivet, riktar sig till styrelser, chefer, anställda, revisorer och investerare. Syftet är inte främst att bedöma enskilda personers karaktär, utan att ge läsaren ett språk för att upptäcka riskfyllda organisatoriska mönster innan de leder till manipulation. Bedrägeri eller förtroendekris. Ramverket består av 7 tecken, från ensidig fixering vid siffror till överdriven tro på en karismatisk vd. Boken placerar etik mitt i verksamhetsstyrningen, där även informella vanor och maktrelationer påverkar hur rapportering, beslut och ansvar faktiskt fungerar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, resultatpress blir farlig när siffrorna ersätter omdömet. Det första varningstecknet är ett obevekligt tryck att hålla uppe siffror, oavsett om det gäller omsättning, vinst, tillväxt eller aktiekurs. Jennings invänder inte mot höga mål i sig. Problemet uppstår när målen behandlas som absoluta krav och när dåliga nyheter ses som ett personligt misslyckande. Då förskjuts frågan från hur företaget kan lösa ett verkligt problem till hur problemet kan döljas till nästa rapportperiod. Medarbetare kan börja flytta kostnader, skjuta upp information, välja missvisande antaganden eller acceptera försäljning som inte har en hållbar grund. Varje enskilt steg kan framstå som litet, men tillsammans förändrar de organisationens moraliska gränser. Bokens viktiga poäng är att ekonomiska mått aldrig är neutrala när de kopplas till rädsla, belöningar och status. En styrelse eller chef bör därför inte bara fråga om målen nås, utan också hur de nås, vilka antaganden som krävs och vilka invändningar som har framförts. I en svensk verksamhetsmiljö kan detta betyda att uppföljningen behöver omfatta kvalitet, kundnytta, arbetsmiljö och regelefterlevnad, inte enbart kvartalsutfall. Resultatdisciplin blir sund först när människor kan redovisa avvikelser tidigt utan att riskera att förlora inflytande, ersättning eller anseende. För det andra, rädsla och tystnad gör att varningssignaler aldrig når beslutsfattarna. Jennings lyfter rädsla och tystnad som ett eget tecken. Eftersom många allvarliga problem är synliga för någon långt innan de blir synliga i en extern granskning. Den som arbetar nära kunder, bokföring, produktion eller försäljning märker ofta när rutiner kringgås eller när uppgifter inte går ihop. Men den kunskapen skyddar inte organisationen om den som ser problemet väntar med att tala eller om chefer rutinmässigt avfärdar obekväma frågor. Tystnad kan skapas genom direkta hot, men också genom subtila signaler. En person som kritiserar ledningen kan stämplas som illojal, negativ eller oförmögen att förstå den större planen. Mekanismen är särskilt allvarlig eftersom den försvagar företagets egen förmåga att korrigera sig. När medarbetare lär sig att problem ska lösas inom den egna gruppen eller att de inte ska dokumenteras får ledningen en konstgjort positiv bild av verksamheten. Formella visselblåsarkanaler räcker därför inte ensamma. Det krävs chefer som efterfrågar motargument, skyddar den som rapporterar och återkopplar om vad som händer efter en anmälan. För svenska organisationer, där samförstånd ofta värderas högt, är bokens påminnelse relevant. En god samtalston får inte förväxlas med verklig öppenhet. Det avgörande testet är om en anställd tryggt kan säga att ett beslut är fel, även när det stör planeringen eller ifrågasätter en överordnad. För det tredje. Den större än livet chefen kan förvandla lojalitet till okritisk underordning. Ett tredje tecken är kombinationen av relativt oerfarna medarbetare och en vd som framstår som större än livet. Jennings riktar uppmärksamheten mot en kultur där ledaren ses som företagets främsta tillgång, symbol och problemlösare. Karisma, vision och starkt självförtroende är inte automatiskt negativa egenskaper. Risken uppstår när ledarens omdöme blir svårt att granska och när organisationen börjar förklara bort beteenden som normalt skulle utlösa frågor. Medarbetare kan dras in i en berättelse om att företaget är exceptionellt, att vanliga regler inte passar eller att kritik hotar ett historiskt uppdrag. Oerfarna anställda är inte i sig en brist. Men om en verksamhet saknar personer med tillräcklig erfarenhet, självständighet och institutionellt minne blir det svårare att stå emot en dominerande chef. Den sociala kostnaden för invändningar kan bli hög, särskilt om chefens närmaste krets belönas för lojalitet snarare än för saklig prövning. Jennings kopplar därmed etik till maktfördelning, inte bara till individuella avsikter. Ett praktiskt motmedel är att begränsa personkulten. Styrelsen behöver ha direkt tillgång till flera nivåer i organisationen, utvärdera VDN med oberoende underlag och undvika att företagets identitet binds till en enda individ. En hållbar verksamhet ska kunna tåla kritiska frågor även när de riktas mot dess mest hyllade ledare. För det fjärde, svaga styrelser och intressekonflikter urholkar den oberoende kontrollen. Två av Jennings tecken hänger tätt samman, en svag styrelse och intressekonflikter. Styrelsen ska fungera som en självständig kontrollpunkt mellan ledningen, ägarna och företagets långsiktiga ansvar. Den rollen försvagas när ledamöter är personligt beroende av VDN, saknar tid och sakkunskap eller främst får information filtrerad av samma ledning som de ska granska. Då kan styrelsearbetet bli en formalitet där godkännanden ersätter verklig prövning. Boken visar varför etik inte enbart kan delegeras till policies eller compliance-funktioner. Kontroll kräver att någon har både mandatet och viljan att ställa frågor som kan vara obekväma. Intressekonflikter förstärker problemet eftersom privata relationer eller ekonomiska kopplingar kan påverka bedömningen utan att det alltid uttalas öppet. Det kan röra familjeband, sidouppdrag, personliga investeringar eller affärsrelationer som gör en beslutsfattare mindre fri att agera. Jennings betonar vikten av att identifiera och hantera sådana konflikter tidigt, snarare än att utgå från att goda avsikter räcker. Praktiskt innebär det tydliga jävsregler, redovisning av relevanta kopplingar och att berörda personer avstår från vissa beslut. I en nordisk kontext, där nätverk ofta är täta mellan företag, branschorganisationer och offentlig sektor, är detta särskilt viktigt. Förtroende byggs inte genom att förneka beroenden, utan genom att synliggöra dem och skapa processer som minskar deras inflytande. Slutligen, påstådd unikhet och synlig godhet kan användas för att slippa granskning, då två sista tecknen gäller företagets självbild. Jennings varnar dels för organisationer som beskriver sin innovation som så unik att vanliga kontrollfrågor inte anses relevanta. Dels för föreställningen att goda insatser på ett område kan kompensera för ohederlighet på ett annat. Innovationsretorik kan bli ett skydd mot insyn när komplexitet används för att avfärda frågor om affärsmodell, risker eller rapportering. Att en verksamhet är tekniskt avancerad eller snabbt växande betyder inte att grundläggande krav på tydlighet, redovisning och ansvar upphör. Tvärtom kan svårbegripliga produkter och processer göra oberoende granskning viktigare. Bokens behandling av välgörenhet och samhällsansvar är medvetet skeptisk. Jennings hävdar inte att donationer eller lokalt engagemang är fel. Hon pekar istället på risken att synliga goda gärningar används som ett moraliskt frikort eller som en avledning från frågor om företagets kärnverksamhet. Ett företag kan stödja uppskattade initiativ och samtidigt ha oacceptabla villkor, missvisande rapportering eller svag intern kontroll. Läsaren uppmanas därför att skilja på varumärkesbyggande godhet och verifierbart ansvar. Den relevanta frågan är inte bara vad organisationen ger till samhället, utan hur den tjänar sina pengar, behandlar berörda grupper och hanterar kritik. Etik måste bedömas i den vanliga verksamheten, inte endast i den mest synliga kommunikationen. Sammanfattningsvis, The Seven Signs of Ethical Collapse passar särskilt väl för styrelseledamöter, chefer, internrevisorer, ekonomer, compliance-ansvariga och investerare. Den är också relevant för anställda som vill förstå varför vissa arbetsplatser gradvis blir svåra att ifrågasätta trots att de utåt kan framstå som framgångsrika. Bokens praktiska värde ligger i att den gör etisk risk konkret. Istället för att tala om värderingar i allmänna ord pekar Jennings på observerbara mönster som omöjlig resultatpress, tystnad, personkult, svag styrning och oklara lojaliteter. Det ger läsaren frågor att använda i möten, riskbedömningar och granskningar. Boken skiljer sig från många böcker om affärsetik genom att inte främst vara en handbok i regler, hållbarhetsrapportering eller individuella dilemman. Dess fokus ligger på den kultur och de maktstrukturer som gör att människor kan börja normalisera felaktigheter. Ramverket är därför användbart även när en organisation formellt har uppförandekod, utbildningar och kontrollsystem. Det påminner om att sådana verktyg kan bli verkningslösa om budbäraren straffas, styrelsen är passiv eller ledaren inte kan motsägas. Samtidigt bör läsaren använda modellen som ett verktyg för undersökning, inte som en automatisk dom. Ett enskilt tecken bevisar inte oegentligheter. Flera samverkande tecken motiverar däremot djupare frågor. Det är den förebyggande blicken, snarare än efterklok moralism, som gör Jennings bok fortsatt särskiljande. Om du vill stödja Marianne M. Jennings, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!